kommer vi i likhet med broder Lennart här att läsa i den gamla bibelöversättningen. Annars brukar jag ju normalt läsa den nya. Men den gamla har den otvetydiga fördelen framför den nya att den är mycket ordagrannare. Den är inte så omskrivande och därigenom naturligtvis svårbegripligare, men en rad olika begrepp och uttryck kan man ofta studera lättare i gamla översättningen, därför att samma uttryck återkommer i samma skick från bibeltext till bibeltext, medan däremot nya översättningen ibland har ett ord, ibland ett annat, och så blir det ingen reda med någonting. För det vi ska studera den här helgen, det är begreppet tro. Och sucka nu inte invärtes, är ni snälla, därför att jag har talat mycket om tro de sista åren, utan jag vill försöka att vi ska läsa om tro så, ska vi säga, så förutsättningslöst som möjligt. Och det är naturligtvis ett stort och viktigt och centralt ämne. Den rättfärdige ska leva av tro. Och allt som har med liv att göra i våra liv, det kommer till genom tro. Och det här är ju uttryck som vi har hört många gånger. Och ändå är ju detta för många så främmande. Jag tror det här lite grann beror på att Bibeln är framkommen ur en hebreisk, en judisk tradition och ett judiskt tänkande. Och det handlar inte om kultur det här, utan det handlar om att Gud genom historien med sitt uppenbarade ord fostrade sitt folk att tänka på ett speciellt sätt. Bibeln ger uttryck för ett helt annat sätt att tänka än vad vi är vana vid. Därför att i vår kultur, i vår miljö, har vi tagit arv efter de gamla grekerna. Platon och Sokrates, vad de hette allt. Och vi gör alltid så här när vi ska tänka på någonting eller överhuvudtaget studera någonting, att vi tar helheten och plockar isär den i så små bitar som möjligt. Och så studerar vi varje bit för sig. Och så förutsätter vi att vi därigenom också vinner en kunskap om helheten. Och det finns ju många som påstår att om man bara kan kartlägga människan i minsta molekyl uppifrån och ända ner, så vet man allt om människan. Och det där är ju inte sant. Därför helheten är ofta mer än summan av delarna. Nå, det där, det har Gud alltid vetat, men det är någonting som alltid försvinner för världens barn. Och därför, när Gud ska lära oss någonting ur sitt ord, så plockar han aldrig sönder det. Utan vi bara konfronteras hela tiden med helheter på ett annat sätt än i världsligt tänkande, i filosofiskt och vetenskapligt tänkande. Och det här begreppet tro, om vi skulle skriva Bibeln, du och jag, så skulle vi antagligen skriva den på ett helt annat sätt. Första kapitel skulle handla om något, och andra kapitel om något, och så kanske tredje, fjärde kapitel skulle handla om tro. Och då skulle vi skriva upp vad tro är, hur tro fungerar, hur tro tillkommer, hur tro växer, rubriker och tabeller och schema uppifrån och ända ner, inte sant? Det är så vi vill ha det. Det grekiskt tänkande. Bibeln är så uppkäftig därför att den ger aldrig någon definition. Den bara använder detta ord tro sida upp och sida ner. Och förutsätter att det här begreppet tro svarar mot en stor helhet som man sorgfälligt undviker att plocka isär. Och på det där sättet så konfronteras vi med en massa uttryck. Den rättfärdige ska leva av tro. Ja, vad i all sin betyder det? Hur gör man då, säger vi. Eller man blir helad genom tro. Gå, din tro har hjälpt dig. Jaha, här vill det till att tro, säger vi. Som inte har fattat liksom den här helheten, utan vi plockar ut en liten bit och försöker använda den. Nu ska jag försöka att vi ska läsa mycket om tro den här helgen. Och naturligtvis blir det ändå så här att vi trillar in i grekiskt tänkande mera än i judiskt. Vi kommer att se lite grann vad tro är och hur det växer fram och så vidare. Men jag vill liksom mana dig försöka att greppa helheten och förstå att den är mer än summan av delarna. Även om vi blir tvungna att titta på delarna en efter en. Och det här är en liten övning i judiskt tänkesätt och i Guds tänkesätt. För Gud, han bara ger oss Bibeln som en historiebok som vi kan få läsa. Vi läser Guds dagbok och lär oss därigenom en massa om vem Gud är och vad Gud vill och vad han tänker och så vidare. Genom att tjuvtitta i hans dagbok. Han skriver ingen lärobok, utan han ger oss en dagbok eller ett kärleksbrev om så. Vi ska titta lite grann i Galaterbrevet. Galaterbrevet är ett jätteaktuellt brev. Många tycker det är svårbegripligt, nästan till döds. Men jag tror att det är ett synnerligen aktuellt brev. Och när vi läser Galaterbrevet så kommer vi mycket snabbt underfund med att det är ingen glad avsändare som har skrivit det här brevet. Paulus är upprörd, förtvivlad, desperat. Vi kan ju provsmaka några texter här. Han börjar första kapitlet med en allmän lovprisning till Gud och en hälsning till församlingen. Och sen så går han igång direkt. Inga krusiduller. Sjätte versen. Det förundrar mig att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er till att vara i Kristi nåd och vänder er till ett nytt evangelium. Likväl är detta icke något annat evangelium. Det är allenast så att några finns som vållar förvirring bland er och vill förvända Kristi evangelium. Men om någon vore dock vi själva eller en ängel från himlen förkunnar evangelium i strid med vad vi har förkunnat för er, så vara han förbannad. Ja, så som vi förut har sagt, så säger jag nu åter. Om någon förkunnar evangelium för er i strid mot vad ni har undfått, så vara han förbannad. Det är inte så ofta vi hör Paulus säga så starka saker. Det är inte, han var ingen man som spred förbannelser omkring sig i onödan, så att säga. Men här är läget förtvivlat. Här är läget desperat. Du ska titta i fjärde kapitlet på Galaterbrevet. Där vi bara läser i 12 versen. Jag ber er, mina bröder, bli som jag är, eftersom jag har blivit som ni var. Ni har inte gjort mig något för när. Ni vet ju att det var på grund av kroppslig svaghet som jag första gången kom att förkunna evangelium för er. Och fastän mitt kroppsliga tillstånd då väl hade kunnat innebära en frestelse för er, så såg ni i det ändå inte med ringaktning. Så såg ni det ändå inte med ringaktning eller leda, utan tog emot mig så som en Guds ängel. Ja, så som Kristus Jesus själv. När hör man er nu prisa er saliga? Det vittnesbördet kan jag nämligen ge er, att ni då, om så hade varit möjligt, skulle ha rivit ut era ögon och gett dem åt mig. Så har jag då blivit er ovän därigenom att jag säger er sanning. Man söker med iver att vinna er för sig, men inte med en god iver. Nej, de vill avspärra er från andra för att ni med så mycket större iver ska hålla er till dem. Och det är nu gott att ni blir omfattade med ivrig omsorg i en god sak, alltid och icke allenast när jag är tillstädes hos er. Ni, mina barn, som jag nu åter med vånda måste föda till livet intill dess att Kristus har tagit gestalt i er. Jag skulle önska att jag just nu vore hos er och kunde göra min röst rätt bevekande. Jag vet mig knappt någon råd med er. Det intressanta med det här brevet är att Paulus har inget gott att säga om församlingen. Han har inget gott att säga om församlingen. Han kan säga att när allting var okej en gång, då i alldeles i början, då hade ni kunnat riva ut ögonen om det skulle ha hjälpt mig. Ni skulle ha kunnat ställa upp och gjort det ena och det andra. Det fanns en väldig hängivenhet och glädje och lovsång, men ingenting är kvar. Allt är borta. Och han säger, jag måste på nytt föda er till livet. Det han skriver till är en död församling. Den är död. Om vi tittar i 5 kapitlet, 15 versen. Men om ni bits inbördes och äter på varandra, så må ni se till att ni inte blir uppätna av varandra. Mysigt, intressant. 26 versen. Låt oss icke söka fåfänglig ära i det att vi utmanar varandra och avundas varandra. Församlingen var död. Och då börjar konflikterna. Hängivenheten, glädjen, kraften är borta. Det enda som är kvar är konflikterna. Man utmanar varandra, man avundas varandra och man äter på varandra. Ett sånt uttryck. Vi kan fråga, hur gick det till när församlingen dog? Vad står det så att säga på dödsattesten, om jag nu får tala lite medicinskt språk? Vad dog församlingen av? Ja, vi kan se femte kapitlet och andra versen. Se, jag säger er, jag, Paulus, att om ni låter omskära er så blir Kristus er till intet gagn. Och för var och en som låter omskära sig betygar jag nu åter att han är pliktig att fullgöra hela lagen. Och så skönt, säger vi. Så underbart, det var omskärelsen som gjorde att de dog. Det är ju inte vårt problem. Det sysslar inte vi med, tack och lov. Det är ingen frestelse för oss att omskära folk. Då har vi nog gjort det lite för lätt för oss. Du vet hur det var när Paulus tog Timoteus till sin medarbetare, som det står i Apostlagärningarna 16. Första vers. Han kom då också till Derbe och till Lystra. Där fanns en lärjunge vid namn Timoteus, som var son av en troende judisk kvinna och en grekisk far, och som hade gott vittnesbörd om sig av bröderna i Lystra och Iconium. Paulus ville nu att denne skulle fara med honom. För de judars skull som bodde i dessa trakter tog han honom därför till sig och omskar honom, ty alla visste att hans fader var grek. Vad intressant. Paulus, han lever inte som han lär. Han skriver ett helt brev förtvivlade till församlingarna i Galatien. Derbe och Lystra låg väl också i Galatien, om jag inte missminner mig. Och där hittar han Timoteus, och Timoteus omskär han. Det låter ju inkonsekvent. Men vi ska förstå, när det andliga livet dör, så är det inte de yttre handlingarna, utan det handlar om det som utspelar sig i våra hjärtan. Det är inte det man kan se och ta på, utan i det som ligger bakom, i det osynliga. Där hittar vi alltid dödsattesten när det andliga livet har försvunnit. Och om vi går tillbaka till Galatien, till Galaterbrevet igen, och så fortsätter vi läsa i det femte kapitlet, fjärde versen. Ni har kommit bort från Kristus, ni som vill bli rättfärdiga i kraft av lagen, ni har fallit ur nåden. Här har vi dödsattest. Ni vill bli rättfärdiga i kraft av lagen. Ni vill på något sätt göra er rättfärdiga istället för att ta emot rättfärdigheten i tro. Och om vi tittar i tredje kapitlet ska du se att där står det samma sak. Där läser vi från början. Ni oförståndiga galater, vem har så dårat er? Ni som dock har fått Jesus Kristus målad för era ögon såsom korsfäst. Allenast det vill jag att ni ska svara mig på. Kom det sig av laggärningar att ni undfick anden, eller kom det sig därav att ni lyssnade i tro? Är ni så oförståndiga, ni som har börjat i anden, vill ni nu sluta i köttet? Har ni då upplevt så mycket förgäves, om det nu verkligen har varit förgäves? Alltså, att han som förlänade er anden och utförde kraftgärningar bland er gjorde detta. Kom det sig av laggärningar eller därav att ni lyssnade i tro? I enlighet med ordet Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet. Så må ni nu veta att det som låter det bero på tro, det är Abrahams barn. I början hade Paulus kommit dit och sagt att alltihopa det här, det är erbjudande. Det är gratis. Ni får det utan att prestera någonting. Det finns ingen förtjänst. Ni bara får allt samma. Rubb och stubb. Den heliga ande med kraftgärningar och allt annat. Ni bara får det. Ni behöver inte på något sätt lyfta er i håret för att det ska bli ert. Ni får det gratis. Och ju mer ni försöker lyfta er i håret, desto sämre går det. Ni måste förstå, allt sammans är bara gratis och ingenting annat. Och de lyssnade på det här och de trodde på det här, och allt blev som Paulus hade sagt. Men sen så kom det andra. De här som Paulus säger att de som förkunnar ett nytt evangelium, de var förbannade. Då kom de och så sa de att ja, men så här kan det ju inte gå till. Ni måste ju omskära er och ni måste hålla lagen och hjälp, sa alla. Ja, vi måste hjälpa till här nu lite grann. Vi måste också sköta det och vi måste också göra detta. Det lilla ordet också. Och så står det egentligen inte i grundtexten sånt som det står i översättningen här. Det står, ni som har börjat i anden, vill ni nu sluta i köttet? Hedegård är den enda som har översatt det här exakt. Och det står någonting i stil med att ni som har börjat i anden, vill ni nu med köttet förtina andens gärningar? Vill ni nu bättra på det Gud gör med era egna ansträngningar? För när man gör det, då dör det andliga livet. När vi ska förbättra det Gud gör, då dör allt annat. Det var vad som hade hänt i Galatien. Allt hade funkat. Men så tyckte människor att ja, men det här det kan vi ju bättra på ännu lite mer. Och då dog allt samman. Det är så klurigt. När vi ska hjälpa Gud så dör det andliga livet. Svårigheten med tron är att få folk att låta bli och hjälpa till. Om du inte visste det förut så är det så. När man ska be för sjuka, det svåraste som finns det är att få folk att låta bli och hjälpa Gud. De står och ber i tungor på det här sättet och blir nästan hysteriska när man ska be för dem. Det är ingen idé att be för sådana. Man får försöka lugna ner dem. Du måste vara stilla. Ju mer du försöker hjälpa Gud, desto sämre går det. Du måste bara vila i tro istället för att hålla på sådär. Förstår ni? Tro är så enkelt. Egentligen är det väldigt barnsligt enkelt. Men det är så tvärtom mot vad vi vill ha det. Och mot hur vi tänker och fungerar. Tro är att låta bli att göra en massa saker många gånger och låta Gud göra det istället. Tro är att låta bli att försöka göra sig rättfärdig och låta Gud göra det. Helan är att låta bli att försöka att lyfta sig i håret och låta Gud göra det istället, om ni förstår vad jag menar. Nu hade det alltså hänt så här att nu försökte man i alla fall att hjälpa Gud på trav, vilket både är dumt och onödigt. Och då kommer frågan lite grann till oss. Gör vi samma misstag? Händer det att vi äter på varandra ibland? Händer det att vi avundas varandra ibland? Händer det att vi utmanar varandra ibland? Eller lever vi i den goda, fullkomliga församlingsgemenskapen där den helige ande är fullständigt fri att göra vilka kraftgärningar han vill? Ja, jag tror nog att ett och annat kan bli bättre. Det tror jag säkert. Tack och lov för det som är. Vi ska inte ringakta något. Man ska inte förakta den ringa begynnelsens dag, som det står i Sakarja. Men allt kan bli mer och allt kan bli bättre om vi bara låter bli att hjälpa Gud. Hur gör vi för att hjälpa Gud? Ja, vi omskär inte. Det gjorde man den gången, men det gör inte vi. Åh, nej. Sånt sysslar inte vi med, säger vi, och så gör vi något annat istället. Det spelar ingen roll vad det är vi sysslar med, va? Omskärelse eller inte omskärelse, eller om det gäller att ha en speciell knut i nacken eller vad det kan vara, va? Det är ju, hela tiden är vi så intresserade av det yttre när Gud är intresserad av det inre. Vi är intresserade av att hjälpa Gud i det yttre när Gud är intresserad av att vi ska vara stilla i det inre. Ja, vad gör vi? Jo, ett väldigt bra sätt är att vi säger till varandra så här: det borde synas på dig att du är kristen. Har du hört det någon gång? Det lilla ordet borde kan få även det vitalaste andliga liv att dö knall och fall. Det lilla ordet borde. Använd aldrig det. Du borde låta bli det ordet. För vad händer när vi använder det? Ja, det är ju lätt gjort. Jag ställer mig här i talarstolen och säger ja, den här församlingen borde fungera på ett annat sätt. Vi borde ha mera gemenskap här i församlingen. Det borde synas att vi är kristna. Hjälp, säger alla. Ja, det är sant. Det borde synas. Och vad händer när man har planterat in det lilla borde i hjärtat på folk? Då tror de genast, nu måste jag springa iväg och göra det här. Eller hur? Det är bara en direkt koppling. Det är ingen människa som kan tänka sig något annat. Har man väl fått in det lilla bordet innanför dörrspringarna, alltså, så smäller det till. Och så börjar folk att göra sånt. Och hjälpa Gud. Och sträva och slita och gno och ha sig. Och med det lilla ordet bord kommer lagen in köksväg. Eller hur? Så enkelt är det. Det är jätteenkelt. Att få folk lagiska är ingen konst alls, därför att vi är i vår köksliga natur lagiska. Så att det är liksom bara att knäppa till ett litet borde här eller ett litet borde där. Vi borde ta hand om Helsingborgs alla alkoholister. Ja, visst borde vi det. Eller vi borde ha mycket häftigare möten. Ja, visst borde vi det. Ja, det. Var och en kan ju hitta på själv en liten önskelista med små borden i. Och så använder vi dem liksom och sticker under näsan på varandra, va? Och så dör allt andligt liv. Det är mycket enkelt. Det är mycket enkelt. Det svåra är att låta bli. Det är jättesvårt. Det fordras en ganska stor beslutsamhet. Och det fordras lite klarsyn och lite vakenhet, så att man inte håller på det här sättet. Därför att på det viset dör det andliga livet. Knall och fall. Och sen kan det vara väldigt svårt att väcka det till liv igen. Paulus, han är så förtvivlad att han nästan smäller av. Du kan inte läsa något brev där han är mer förtvivlad än när han skriver till församlingarna i Galatien. Och kära vän, låt oss med handen på hjärtat säga, det här är en rätt bra bild av svensk kristen. Jag säger inte att det är en bra bild av den här församlingen eller av Korskyrkans församling. Eller, jag pekar inte ut någon, förstår mig rätt. Men du vet, i olika brev tar Paulus upp olika problem i olika församlingar. I församlingen i Korint skriver han om helt andra saker. Han skriver om deras stolliga nattvardsfirande. Han skriver om alla möjliga andra saker. Men till församlingen i Galatien talar han just om detta, en församling som har förlorat tron genom att de försökte hjälpa Gud. Och jag vet ingen bättre beskrivning av svensk kristenhet i dess huvudsak än Galaterbrevet. Och då är det ju viktigt att se hur förtvivlad Paulus är. Hur desperat han beskriver själva läget. Han är ganska upprörd när han skrivit i Korint om deras nattvardsfirande. Han säger, det är inte konstigt att folk dör i förtid i den här församlingen som vi bär i råd. Men aldrig är han så förtvivlad som när han skriver Galaterbrevet. Så att här har vi mycket att lära. Allihopa. Jag med. Och det här är viktiga saker. Just för svensk kristenhet. Vi måste komma till en klarhet på den här punkten. Och det här är nu inte en fråga om att vi rör oss, så att säga, i de regioner där man får en större eller mindre guldstjärna i kanten, utan här är det en fråga om liv eller död. Ni, mina vänner, som jag på nytt måste föda till livet. Det andliga livet. Och därför måste vi utifrån den här, ska vi kalla det, ögonblicksbilden i Galaterbrevet börja studera vad tro är. Och vi ska läsa nu en rad texter tillsammans. Så vi kommer även under de kommande bibelstudierna att läsa mycket om tro. Därför att tro är ju någonting som Gud liksom ställer upp som ett villkor för att det andliga livet ska fungera. Och många gånger har vi lite vagt för oss att det är någon sorts prestation som Gud kräver. Att Gud liksom tycker så här, ja, alldeles gratis kan de ju inte slinka in i paradiset. De får ju vara med och betala lite grann i alla fall. Någon sorts grej måste de ju kunna visa upp. Vad ska vi hitta på för någonting? Kärlek, ja, jag vet inte, då blir det inte många. Vad ska vi ta istället då? Snällhet, ja, det kanske inte var så dumt. Ja, jag vet, jag tar tro. Tro tar jag, det blir inte så dumt. Jag tar tro. Så att vi säger så här, de som har tro, de får vara med, och de som inte har tro får inte vara med. Nej, onaturligtvis inte. Så här har det inte gått till. Utan istället är det så här, att när människan föll i synd, i syndafallet, så gick ju människan sönder. Och det Gud vill tala om för oss, det är att tro är det som på nytt kan göra, återställa människan till sin ursprungliga, sitt ursprungliga status, sitt utgångsläge. Att tro var det som människan tappade bort djupast sett i syndafallet. Att den fallna människan tappade bort tron och blev det hon blev. För då är det så här. Då ett, om Gud får ge dig och mig tro tillbaka som en gåva, så kommer vi också att återställas till det vi var ämnade att vara från början. Förstår ni? Det är ingen inträdesbiljett det här. Det är inte något litet passerkort att visa upp, eller något, någon sorts himmelskt kontokort att klämmas in i paradiset med. Utan det är så att det som gick förlorat i syndafallet måste återställas. Och djupast sett, det människan förlorade i syndafallet var tro. Tron är ingen prestation. Tron är ingenting som Gud kräver. Prestera nu lite tro så ska jag ge dig lite förmån. Utan det är så att Gud kommer och säger, om jag får lära dig att leva ett liv i tro istället för det liv i gärningar du hela tiden har hållit på med, då kommer du också att förvandlas till det som du en gång var skapad för att vara. Förstår ni? Vi antar att du blir av med, låt oss säga, levern. Du har varit med om en bilolycka och fått en smäll här över revbensbågen på höger sida, och efteråt är det bara att konstatera att levern är inget att ha. Ja, vad ska vi göra då? Vi kan ju inte hitta på att operera in en hjärna där, eller att sätta in någon annan organ, utan vi sätter naturligtvis in en lever. Det kan förväntas vara Columbiägg, så att säga. Och det är precis så det är tänkt här. Om Gud får sätta in den biten som fattas efter syndafallet, trafikolycka så att säga, så kommer du att återställas till det du var från början. Låt oss nu läsa en rad olika texter här som alla innehåller ordet tro. Vi ska börja i Johannes 3 kapitel. Så att när vi ska bekanta oss med det här begreppet, så måste vi börja med att, höll jag på nästan säga, avprogrammera oss lite grann från alla våra föreställningar om vad tro är. Och se hur, på hur många olika sätt, eller i hur många olika betydelser det här ordet tro dyker upp i olika sammanhang. Och nu förutsätter jag att ni är så pass förtrogna med olika texter så att vi inte behöver läsa långa sammanhang här, utan vi kan ta verserna rätt upp och ner. Johannes 3 kapitel, där vi läser verserna 11 och 12. Jesus håller ju på att tala här med Nikodemus, som var en from och lärd jude, en rådsherre med i stora rådet. Och Nikodemus, han är alltså en av de förnämsta religiösa ledarna i landet, och han begriper inte ett knäpp av vad Jesus säger. Och till sist suckar Jesus till och säger, sannerligen, sannerligen säger jag dig, vad vi vet det talar vi, och vad vi har sett det vittnar vi om, men vårt vittnesbörd tar ni inte emot. Tror ni inte när jag talar till er om jordiska ting, hur ska ni då kunna tro om jag talar till er om himmelska ting? Här var det alltså helt enkelt så att Jesus, han hade talat om människans situation, den vanliga fysiska jordiska människan som du och jag. Och Nikodemus begrep ingenting och förstod inte vad han pratade om. Och trodde att han kanske att han pratade i nattmössan, jag vet inte. Och Jesus säger, tror ni inte när jag talar om jordiska ting? Det här är enkla som ni i alla fall är förtrogna med. Hur ska ni kunna tro när jag talar om himmelska ting? Här har man ordet tro i den meningen att man ska kunna ta emot ett enda påstående och hålla det för sant och riktigt. Ingenting. Och det är ofta så som vi använder ordet tro. När det dyker upp någon och säger att du skulle sett en sån lax jag fångade i förra veckan, och så tänger man lite så här på armarna och man står ju där och ja du, det tror jag så mycket jag vill. Det är ju alltså detta att man tror på ett enstaka påstående, håller det för sant. Det är så att säga den allra enklaste betydelsen av ordet tro. Man tar emot ett påstående och litar på det. Men i den meningen används begreppet tro ganska sällan i Bibeln. Utan istället så möter oss lite andra användningar av ordet. Det går till Johannes 7. Den 31 versen. Men många av folket trodde på honom, och de sa, icke skall väl Messias när han kommer göra fler tecken än denne har gjort. Vi möter på många ställen i Bibeln uttrycket tro på Jesus. Förut mötte vi Nikodemus som inte trodde på ett påstående. Men nu handlar det om att tro på Jesus. Därför Jesus, han gjorde en rad påståenden om sig själv. Egentligen handlar det här om att tro på Jesu vittnesbörd om sig själv. Att han är Messias, att han är Guds son, att han är världens frälsare och att ingen kommer till Fadern utom genom honom. Att vi verkligen uppfattar hans unika ställning i världshistorien. Och det står också här att många av folket trodde på honom. Och vad var det de trodde på? Jo, de menar att inte kommer Messias att göra fler under än den här mannen har gjort, för han kan ju mycket väl vara Messias. Man talar nu inte längre om enstaka påståenden eller satser, utan man talar om hans person, vem han är. Men det här är så att säga bara en tro på det rent tankemässiga planet. Du kan se en parallell till det i Johannes 12 kapitel. I den 42 och 43 versen. Dock funnits jämväl bland rådsherrarna många som trodde på honom, men för fariserna skulle ville de icke bekänna det, för att de icke skulle bli utstötta ur synagogan, ty de skattade högre att bli ärade av människor än att bli ärade av Gud.